Ljudsymbolik. Hur kommer det sig att vi på svenska använder just ordet träd för att beteckna ett sånt och inte boll, knolf, glurr eller något annat? Eller varför inte kalla det arbol eller po som man gör på spanska respektive finska? Den schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussure 1857-1913 formulerade de teorier om språket som har varit rådande under cirka 100 år. Han menar att språket som vi möter i tal eller skrift är godtyckligt, arbiträrt och att vi genom en sorts social överenskommelse har bestämt oss för att förknippa en grafisk form eller ett akustiskt ljud med en mental föreställning om vad det betyder. Ett belägg för godtyckligheten är att man använder olika ord i olika språk och dialekter för att benämna samma sak. Men de Saussure insåg att det fanns en grupp ord som inte var godtyckliga, nämligen de så kallade ljudhärmande, onomatopoetiska orden, till exempel plask, krasch. Hit hör också de ord som vi använder för att beskriva djurläten, som mu och vovov. Åsa Abelin, professor i lingvistik, har i sin forskning fokuserat på den större kategorin ljudsymboliska ord som de onomatopoetiska orden tillhör. Beteckningen ljudsymbolisk kommer sig av att ordets ljud symboliserar olika sinnesintryck, sånt vi kan uppleva med hjälp av våra sinnen, känsel, smak, lukt, hörsel och syn. Olika ljud och ljudkombinationer bildar vad man kallar fonestem, som ofta representerar en viss betydelsenyans. Åsa Abelin har i sin forskning undersökt olika fonestem och vad de signalerar. Hon uppmärksammar bland annat att många ord som börjar på SL och SK betecknar något blött, slaska, slabba, skvätta och att många på FL visar på en snabb eller stark rörelse, som flaxa, fladdra, flimra. Kombinationen PJ är vanlig för nedsättande ord. Pjoller, pjosk, pjunk. Fonestemen är produktiva, vilket innebär att man kan skapa nya ord med hjälp av dem. Abelin har gjort undersökningar där försökspersoner fått gissa vad påhittade ord betyder och det visade sig att de flesta använder sig av fonestemens betydelsemönster när de svarade. Ett av de påhittade orden i studien var pjåtig. Försökspersonerna uppgav som möjliga betydelser bland annat barnslig, löjlig, dum, gnetig och mjäkig. Alla ord med en klart negativ klang. Ett annat av de påhittade orden i studien var skvatig, vilken en majoritet associerade till något vått. En tendens är att de associationer som vissa ljud väcker tycks vara liknande i olika språk. Den amerikanska fonetikern John O'Hala talar om den så kallade frekvenskoden. Han menar att ljud med låga frekvenser, som O, symboliserar något stort, stor, medan ljud på höga frekvenser, som Y och L, associeras till små saker, pyttelite. Här kan man göra jämförelsen med djurvärlden, där djur som vid ett möte med ett annat djur försöker göra sig stora och dominanta genom att använda ljud på låga frekvenser. Och omvänt kan ett djur visa underkastelse och litenhet med hjälp av ljud på höga frekvenser. Att språk ändå skiljer sig åt när det gäller ljudsymboliken beror bland annat på de fonetiska system man har. Olika språk har olika uppsättningar ljud och olika regler för hur dessa får kombineras. Så kallade fonotaktiska regler. Som exempel kan nämnas att svenskan tillåter 3 konsonantljud initialt. Dessa börjar alltid med S och följs av antingen P, T eller K. I kombination med L, J, R eller V får vi ord som splittra, spjut, språk, sträng, skrik och skvala. Andra språk som finskan tillåter bara en konsonant initialt. Vi kan alltså se att världens alla språk uppvisar en oändlig variationsrikedom vad gäller ljud och de låter väldigt olika, men i ljudsymboliken förenar sig språken i universella principer och tendenser.